Detta med att ha tro i på kompetensen sin och tro på där du har utdannat dig, att du är kompetent. Av och till så tänker jag, jag hade inte tro på det. När jag var färdig, jag hade gått på gymnasiet, jag hade gått på folkhögskola, jag hade 3 år med utdanning. Och då tänker jag, ja men då må jag ju vara kompetent.
Mm.
Ja men jag tror jag tänkte det. Mm. Jag tror inte jag tvilte så på kompetensen min. Och Mule där var väldigt blåögd. Men det är där jag också att det. Så jag vet ju om Kosso. Jag tror många idag kan tvila på kompetensen sin.
Bluepodden, en podcast där vi snackar om pedagogik och sånt. Podcasten är laget av barnehagelärarutdanningen vid Högskolan på Västlandet.
Hej! I denna episoden ska du få möta Gunn Haugen och Kari-Marie Navarsete, som bägge är utdannade förskolelärare och arbetar innanför barnehagefältet i ett helt arbetsliv. Så får du veta mig, Sigrid Bøye, som arbetar på barnehagelärarutdanningen i Sogndal i 25 år. På Ravel i Sogndal startade en upp med förskollärarutdanning på snart 50 år sedan. Och på dessa 50 år har det skett mycket. Gunn, du gick i det första kullet som blev utdannad i Sogndal. Vad var det som gjorde att du valde att studera till att bli förskollärare?
Ja, det var väl slik att jag hade tänkt att söka på lärarskoleutdanning, tror jag. Och så efter kvart så fann jag nog information om förskollärarutdanning och syns det hördes lite spännande ut. Och så sökte jag inte i Sogndal egentligen, sökte i Volda. Och så kom jag in i Sogndal, så det var nog en historia för sig själv. Efter ett par veckor så fick jag faktiskt plats i Volda för det stod på vänt. Men då hade jag bestämt mig för Sogndal. Det var starten.
Ja, Kari-Marie.
Jag var nog inte så sökande på akkurat på förskollärarutdanningen. Jag var väldigt i tvil. Sitt i gymnasiet så började jag på folkhögskola bara för att sanka poäng och självsagt gå på folkhögskolan. Men så under vägs där så fick jag en del input på, ja men du likar ju så gott att jobba med människor, du likar att jobba med barn, jag hade varit med lite på barnidrätten. Och så begynte jag i den rättningen att kanske ska göra det. Och så hade jag två väninner som jobbade som praktikanta inne i Lendalsøyre i barnehage. Och träffst gott där. Och så tänkte jag kanske ska pröva det ett år. Och sända en öppen söknad in där och begynte där. Men hade inte då bestämt mig för att det var detta jag ville. Men jag tänkte att detta prövade jag. Och så genom det året då så fann jag ut att jo, detta kan vara något för mig och så sökte på förskollärarutdanningen i Sogndal.
Ja. Var det någon som påverkade dig till att välja det, Gunn?
Det var väl lite press från familjen om att ta högre utdanning, tror jag. För det var faktiskt inte helt vanligt att jenter gjorde det på 70-talet alltså. Så jag hade bland annat en storbror som var lärare och han pushade alltså på att jag skulle söka på utdanning då.
Mm.
Utan att det var akkurat detta, det var bestämt det själv.
Men för de började på förskollärarutdanningen så måtte de ha ett praktikantår. Och du Kari-Marie, du sökte dig till lärden och var där inne.
Ja.
Ja. Praktikantåret ditt, Gunn?
Det var i sjukhusbarnehage i Ålesund. Ganska stor barnehage då.
Mm.
Där den minsta ungen var 3 månader faktiskt, för det var permissionstiden, den tiden då. Så sjukpleieren der måtte ut igjen etter 3 måneder. Og den barnehagen, det som var spesielt med den, sånn jeg tenker ettertid, var jo at alle hette tante. Fra styrer til praktikant, så hette vi tante alle sammen.
Vet du noe om hvordan det der tantebegrepet oppstod, eller de begge to?
Nei, for jeg opplevde ikke, jeg kan ikke huske når jeg var praktikant, at tantebegrepet var der. Så enten har jeg bare godtikker, eller så var ikke det der. Så stert som du har opplevd det da?
Nei, men når jeg begynte på skole, så skulle vi kalle læreren på frøken. Var det noe lignende? Og så var det onkel, politi, og det var litt sånn. Kanskje den tiden, jeg vet ikke.
Men reagerte du på det? Synes ja. Du det var ubehagelig?
Ja. Ja, jeg likte ikke det, for tante var en slektskobling for meg da.
Mm.
Jeg synes det var feil. Tenk å gå på høgskole og så bli kallet tante etterpå.
Ja, for jeg har jo reagert på det tantebegrepet senere. At det faktisk vedvarer nesten til i dag, jo enkelte. Så har det egentlig kommet mer til meg I senere I løpet. Jeg kan ikke huske det så sterkt I starten, av en eller annen grunn. Men så det viktig også på at det praktikantåret var faktisk obligatorisk I forhold til å begynne på førskolelærerutdanningen. Du måtte ha et år, og det var jo praktikantstillinger I barnehagen. Der så I ledelse I barnehagen var det 3 stillinger som var praktikantstilling. Så det en viktig med tanke på utdanningen at det var det.
Mm. Var det en tanke på praktikantstillingene, var de opprettet for at de skulle ta utdanning etterpå, eller var det?
Det vet jeg faktisk ikke.
Det var faktisk slik at praktikanten var en del av bemanningen. Det var en pedagog, en assistent og en praktikant I gruppene der jeg jobbet, var praktikanter.
Mm.
Men det var vel en kobling kanskje.
Ja, litt begge deler. Både å følge bemanning, men også en forebuing mot førskolelærerutdanningen.
Hadde du noen mentorer I den praktikantutdanningen som...
Nei, det jeg husker fra den praktikantåret, det var at vi var I basisbemanningen, som Gunn sier. Vi var en av de 3 som jobbet fast. Vi gikk vakter, vi hadde fullt ansvar. Og jeg kan ikke huske at jeg hadde sånn tilrettelagt veiledning. Det var modellæring og erfaringslæring. Jeg hadde en veldig dyktig pedagogisk leder på avdelingen som ble en veldig god modell for meg. Men når jeg kom til Edalsøyre barnehage, så gikk det en måned, og så fikk jeg delansvar for et barn med nedsatt funksjonsemne. Og da hadde det gått en måned I barnehagen, og da ble jobben min frem til jul. Så hadde jeg da en mer fri stilling etter nyttår. Så ansvar var med store bokstaver, og veldig tillit og veldig inkluderende I helheten.
I min praktikantbarnehage da, så var pedagogen mellomårsstudent fra Volda. For Volda hadde 3 år og 1 mellomår med bare praksis.
Ja.
Så den pedagogen var jo egentlig student.
Mm.
Og assistenten var den egentlige leieren I min oppfatning da.
Mm. Ja.
For det kom nok inn nye pedagogstudenter hvert år, så den faste bemanninger fikk mye ansvar. Men praktikanten fikk mye ansvar, så du sa, Karl-Marie, du var tidlig vakt fra dag 1, det å bare møte opp og ta imot unga. Så det var mye ansvar, ja.
Men så må vi huske at det var andre tider. Barnehagen hadde ikke rammeplan. Det var lov om barnehager som vi hadde, som var styringsdokument. Og kravet var jo annerledes enn de I dag. Og jeg må tenke at jeg hadde gått videregående, jeg hadde hatt 1 år på folkehøgskole, og var 20 år. Jeg tenkte jo at jeg kunne jo ta ansvar. Jeg kan ikke huske at jeg tenkte at dette kan jeg ikke gjøre.
Nei, hvis du var 20 år, så var du voksen da.
Ja. Og jeg hadde jo hatt sommerjobber, jeg hadde jo hatt jobber, så jeg kan ikke huske at jeg tenkte at dette klarer du ikke, Karin-Marie. Så jeg vet ikke om det var noe spesielt, eller om det bare var sånn på den tiden. Men så klart, kravet var annerledes I barnehagedriftet også.
Super.
Ja.
Og så begynte de på førskolelærerutdanningen, og så fikk de praksis der. Hvor mange veker praksis hadde de I løpet av de 2 årene de gikk på skole?
I hvert fall da, når jeg var kull 3, så var det 8 veker per år, men vi I mellomveka. Så vi var 4 veker I praksis, og så var vi innatte til høgskolen, og knadde praksis og på ulikt vis, og så var vi ut igjen I nye 4 veker. Og det var begge året. Jeg vet ikke hvordan det var når de var der, sant?
Det var det samme. Det var vanskelig å få praksisplasser den tiden, for det var ikke så veldig mye barnehager. Jeg var 1 år, for eksempel, I Måløy, og 2. år I Nordfjordeid.
Ja, og jeg var I Flore 1. året, og så var jeg på Fagernes 2. året. Ja. Så vi ble jo veldig spredt I klassen rundt omkring I praksis da.
Mm. hade du nog vägledning i praxis? Uppföljning från faglärare på högskolan?
Ja, vi hade ju några mellanvikar och var uppföljning. Eller sån just Haule reste ju runt och besökte all praxisplatserna.
Ja.
Och så hade vi uppföljning av övningslärare på i barnhagen. Den det tror jag var bra, liksom jag huskar god uppföljning och avtalt planläggningsmöte och slik.
Ja. Och den mellanvika var nog väldigt central. För vi kom in och samlade klassen och hade erfaringsutväxling och nya påfyll av teori. Och, så den tanke jag minns som god. Det att komma in till högskolan och bearbeta praxis.
Ja. Vilka typ av praxisuppgave hade du, huskar du då?
Jag huskar i alla fall att jag hade temaarbete. Där vi skulle, jag huskar att jag hade de farga. Och där må jag bara säga att det var ett modell ifrån praktikantåret. Ja. Så hade de haft de farga där och det följde mig trygg på och det tog jag faktiskt vidare i praxis. Men då var det att du hade det i samling och du hade det i forming och du hade det på alla möjliga andra måter. Så att det var en viktig bet. Och så snackade jag och du Gunn om att vi hade musiksamling.
Ja.
Och fysisk aktivitet, bevegelse med ungarna. Så vi hade praxisuppgåva i faget.
Så var det väl praxisuppgåva innanför de dagliga rutinerna. Påklädning, genomföra måltid, genomföra samling och slike ting. Då.
Mm.
Det huskar jag. Men du sa det musiksamling och att vi gick på lärarskolan så fick ju alla köpa sig gitarr. Ja. Så var roligt att alltså, fylla ur med att pröva lära oss de viktigaste grepparna och det skulle vi ha med oss i praxisen och samling med ungarna.
Ja.
Tänka och spela gitarr.
Och så var vi ju väldigt drilla på kvar, kvifar och kurlajs. Och sätta upp allt vi gjorde i schemat.
Mm.
Så det var gott hjälpemedel där allt måste tänkas och sättas in i det. Så jag tror pedagogiken kom väldigt där. För vi huxade väl inte att vi hade de observationer och barn och sån typ av uppgåvor som de kanske har mycket av idag. Att det där var, kan inte mig erindra.
Nej, det snackade vi lite om och det kan inte jag huska att vi lärde att observera slik. Det kom senare i löpet tror jag.
Ja. Huskar du vad fag de hade? Alltså du snackade om musik och då regnade jag med att ett av fagen i utdanningen var musik. Pedagogik, var det andra fag som...
Ja, vi hade ju både norsk och hade mycket om bildböcker hos sig. Matematik, och vi hade norsk. Ja, norsk, det var det. Musik, ja, forming. Naturfag. Religion. Vi hade samfundsfag, religion, ja, och fysisk fostring. Så vi var ju inom egentligen de fag som de har idag. Men vi hade ju inte på den måten som det är idag med kunskapsområdet. Det var ju rendyrka fag och pedagogik för, var eget fag. Och så var fag i, fördelt på de två åren då. Jag vet inte om det var förändrat från du gick i första klassen eller?
Slik som jag huskar så hade vi mycket pedagogik. Och så hade vi inte metodiklärare. Och det var någon som efterlyste metodiklärare. Och det var vanskeligt att få tag i. Det blev utlyst och han just Haule undervisste mycket gott i både pedagogik och metodik och det så var.
Men vi hade metodiklärare.
Ja, det kom i slutet på andra året så fick jag tillsätta metodiklärare.
Men jag också från fag i varje fall sån i forming och kanske musik och så var det väldigt mycket egenutveckling. Mm. I forming så drev jag också jag lagde batikgardin. Och stofftryck och sånt som på en måte du skulle utveckla din egen kompetens. Och också vi saknar lite detta här med att överföra detta till barnhagen. Och som redskap i barnhagen.
Ja, jag huskar med den problemställningen där. Men för exempel i musik så syns det gick mycket mot ungarna. Bland annat det jag nämnde med gitarr och så... Där vi har samlat barnsånger och lagat häfte med barnsånger som vi skulle ha med i praxis.
Ja, och så rytminstrument.
Ja.
Det tror jag vi varit god på.
Ja.
Den gangen så fanns det jo noe som heter PowerPoint eller noe sånt. Hvordan var undervisningsformen?
Det var I alle fall sånn overhead, ikke det der det heter? Sånn så du legger ned på sånn plast.
Mm.
Ja, vart brukt. Ja,
sikkert.
Forelesing.
Men ja, og jeg husker forming spesielt. Så laget hun Inger Røde noe flotte, husker du det, Karl-Marie? Tegninger og planer, og så sveiver jeg opp på sånne sprit duplikator, for det vet jeg.
Ja.
Så de samlet jeg på lenge, for hun tegner så flott og pyntere. Og det var liksom...
Ja, og så husker jeg at vi hadde I alle fall mye gruppearbeid. Gruppearbeid på gruppearbeid, og som I dag så var det ulikt mottaket. Med at noen var mer ivrig enn andre. Så jeg husker så godt når vi skulle ha siste eksamen, da var det 5 dager med gruppeeksamen, hjemmeeksamen med gruppa. Da streiket klassen på at det måtte være en individuell del.
Mm.
Og da fikk vi det. Vi fikk det igjennom. Så med, og den var, det ble ulikt mottaket. For da var det noen som fikk helt panikk. Så gruppearbeid ble I overkant mye brukt, og mer og mindre vellykka.
Jeg kan ikke huske at jeg hadde så mye gruppearbeid, altså. Det var mye sånn vanlig forelesing. Jeg satt I klasserommet, og så var det en foreleser. Mm. Det husker jeg best.
Ja. Kanskje det har forandret seg litt da, og frem mot.
Ja.
Ellers er det bare noe jeg husker som, med litt ulike opplevelser rundt.
Ja. Var det forskjell på statusen mellom førskolelærerne og lærerne den gangen de gikk?
Førskolelærerutdanning var ny. Det var ikke noen som visste hva det var egentlig. Når vi kom her på lærerskolen så lærerstudentene på oss med en viss skepsis. Da. Første dagen vi var her så ble det rullet ut en lang rull I hele gangen bort til formingssalen. Der lå alle førskolestudentene på gulvet og målet sånn høstbildet, og de så noe enda mer skeptisk på siden. Ja. Det var disse der bare skulle leke, da. Det var det vi fikk definerte som. Det var ikke veldig høy status, da. Lærerutdanningen I Sogndal hadde 2-årig utdanning og 4-årig utdanning. Så det var 2 forskjellige grupper der med, da.
Og det klart det var status, og en ting jeg her på høgskolen, men ute I bygde og ellers, førskolelærer var ganske ukjent. For barnehager I Sogndal, det var det jo ikke. Sånn at når jeg sa jeg gikk på førskoleutdanning, så skjønte nå kanskje folk ikke helt hva det var for noe. Og allmennlærer visste jo folk hva det var. Men jeg kan ikke minnes at det var sånn, herlighet, da, hva er det for noe? Og nedtonet det. For det at du gikk på høgskole, så Gunn sa I sted, det var ikke så vanlig at en jente gikk på høgskoleutdanning. Så uansett så var det en slags, om ikke status, så var det noe som var bra. Eller ble sett på som bra. Slik at kanskje det våg litt opp mot hverandre, jeg vet ikke.
Jeg bruker jo fortelle om, jeg hadde, fikk meg kjæreste I Sogndal da, slik vi var på besøk til bestemoren hans. Hun var nå sikkert 90 år, var ganske gammel da. Og hun helste på henne, og hun spurte hva jeg drev med, og jeg fortalte at jeg gikk på barnehagelærer da. Så du sa at, åja, du slik du som vil ta ungene fra mødrene. Så det var ikke så veldig bra da. Og det var nok slik, litt slik holdning rundt om når det gjaldt barnehager da.
Mm.
Og lokalaviser var jo veldig skeptisk hver gang. Nå skulle mødrene sitte på kafé og drikke kaffe, og så skulle ungene være I barnehage. Det var...
Hadde de noen menn I Kullerikas?
Vi hadde en mann.
De hadde en mann, ja.
Ja, men er det to?
De er to,
ja.
Det ikke øka så mye.
Men det jo ikke verst. Hva tenker de forskjellen, den store forskjellen på utdanninger som da startet for nå nesten 50 år siden og den utdanningen vi har I dag, sånn som de kjenner den.
Jeg tenker at på en måte det vanskelig å sammenlikne, fordi de som går på barnehagelærerutdanning nå skal inn I noe som så annerledes enn det vi skulle in i på en måte. Selv om det jobb med arbeid med barn, så är det jobben mycket mer krav til, formelle krav til i dag. Men på samme tid så är ju det samme fag i. Det är pedagogik som har stor vekt. Det är det ju lika andra fag i som är där, men mer integrerat i varandra. Så vad tycker du tänker Gun?
Nej, jag tycker det är lite svårt att sammanligna, men det jag ser som var positivt i alla fall, det var de långa praxisperioderna vi hade. Det tror jag var väldigt bra. Själv om vi faktiskt hade praxis i på förhand med, så det tror jag var positivt.
Och så är jag ju helt klar på att det är praktikantåret. För det första så betyder det mycket för mig i förhåll till valg av yrke, och för det andra så är jag helt klart på att det där för mig var en bärbjälke.
Mm.
Både i utdanningen men också när jag kom ut i jobb. Det var viktigt. Och det är ju inte idag på samma måte.
Det hade varit gott för studenterna och visst vad det gick det på en måte.
Mm.
Det var i vår teori, tror jag, hade varit nog alltså.
Mm. Så en ting jag är upptiken av, och det är det med hantverk i barnehage. För det är också ett hantverk. Detta här att kunna drifta i gruppa, detta att kunna rutina den och på en måte ha det in i händen, ha det under huvudet. Detta här att organisera, detta, det är ett hantverk. Och visst du är trygg på det hantverket, eller i alla fall har en del erfaring i det hantverket, så kan det ge mer plats till handlingsrummet ditt. Det att ta teorin in, det att laga planer. För kan inte du hantverket, så brukar du massa energi i att utöva det. Och jag tror att genom den praxisen i förkant och gav dig lite trygghet i det hantverket. Och jag tror kanske det är undervärderat. För när du kommer in utan någon praxis, så har du de 100 dagarna slags idag. Och då ska du göra så mycket i den praxisen. Du ska ha många uppgifter, du ska utöva mycket. Och får du egentligen tak i det hantverket.
Mm.
Och så har du tid att öva på det hantverket när du kommer ut i jobb, som vill ta en del energi i dig. Så det är något jag bränner för. Att inte undervurder hantverket barnehage.
Nej, och jag tänker att det blir en mycket bättre vardag för ungarna när det är folk som är trygga på den biten där med, alltså.
Mm.
Du släpper att folk famlar lite, och det vet vi nog efter kvart när vi jobbar i barnehage, att det, vi måste vara väldigt forkant hela tiden och vad som ska ske för att ungarna ska greja och hänga med det.
Och så lurer jeg litt på dette med å ha tro i på kompetansen sin, og tro på det du har utdannet deg i, at du er kompetent. Av og til så tenker jeg, jeg hadde ikke tro på det. Når jeg var ferdig, jeg hadde gått på gymnasiet, jeg hadde gått på folkeskole, jeg hadde 3 år med utdanning. Og da tenker jeg, ja, men da må jeg jo være kompetent.
Mm.
Ja, men jeg tror jeg tenkte det. Jeg tror ikke jeg tvilte så på kompetansen min. Og mulig det var veldig blåøyd. Men det er det jeg også hadde. Så jeg vet ikke om hvordan... For jeg tror mange i dag kan tvile på kompetansen sin.
Det er masse folk jeg kjente fra den tiden som var veldig gode pedagoger og gode drivere til barnehage, egentlig. Og så... så føler jeg som i tid at det var litt lite synlig ut i samfunnet da. Men samtidig så har jo hele veien foreldre gitt veldig gode tilbakemeldinger. Men så har du fått, når vi snakket i sted om status på barnehage, så har du fått sånne tilbakemeldinger om at jeg trenger en virkelig å gå på skole for å, lære, for å passe unga.
Mm.
Den har du fått hele veien, liksom. I vitsen med det, liksom.
Ja, mm. Så min kurve har gått ifrån att jag hade väldigt tro på kompetens, var stolt av utdanningen min, och kanske där med tante inte bit så på mig, så har hellre den kommit undervägs på akkurat där du säger, på status, på og da skulle ha en utdanning for å jobbe I barnehage, da med tantebegrepet, faktisk kommer sterkere for meg gjennom jobbkarrieren min.
Det går mot slutten av denne podcasten. De har møtt Kari Marie Navarsete og Gunn Haugen I en samtale om hvordan det var å gå på førskolelærerutdanningen I snart 50 år siden. Tusen takk for samtalen. Dette har vært utrolig kjekt.
Podcasten laget av barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.